God förmiddag allesammans. Lycka är den stora frågan som människor står inför. Hur kan jag vara lycklig? Vad vi verkligen vill veta är inte bara hur jag kan vara lycklig, men hur vi kan hitta djup bestående tillfredsställelse oavsett omständigheter. Idag ska vi fokusera på en text i Guds ord där Jesus svarar på just denna fråga. Han gör även en lista för dem av er som jag som gillar listor. Hur kan jag vara den typ av människa som verkligen är glad, lycklig, nöjd eller salig? Om du har en Bibeln, följ med mig till Matteus kapitel 5. Först ska jag bara säga lite om kontexten. Matteus skrivs främst till en judisk publik, i motsats till exempelvis Lukas evangelia som skrivs till hedningar. Som många av er vet var judar ett folk som valdes av Gud för att vara en helig folk. De var avskilda för att representera honom bland nationerna. Och Torah, som kan översättas instruktion, är de första fem böckerna i den hebreiska bibeln. Och den övergripande berättelsen genom dessa böcker infattar utvecklingen av denna nation Israel. De formades som ett folk under Abraham, Isak och Jakob. De kom ut från Egypten. De räddades och kom genom vattnen av Moses. De testades i öknen i 40 år. Och på ett berg fick de lagen av Gud, instruktionsboken så att säga, för hur man ska leva som Guds folk i en trofast relation med honom. Det kallades ett förbund, ett avtal mellan Gud och de 12 stammarna i Israel. Detta är Matteus publik, Israel. Och om vi tittar noga till de första kapitlen i Matteus börjar vi tydligt se att Jesus är en slags nytt Israel. I alla Israels misslyckande skulle Jesus lyckas. När Israel levde under en gammal förbund kom Jesus för att skapa ett nytt förbund. När vi tittar tillbaka i kapitlen som föregår bergspredikan som vi kommer att titta på, ser vi att Jesus, han också kom ut från Egypten. Han var flykting där. Han blev döpt. Han gick igenom vattnet, så att säga. Som Israel var 40 år i öknen, Jesus, han är 40 dagar i öknen efter att ha döpts. Men även om han blir frestad så syndar han inte. Nu kommer vi till Matteus 5 och han, liksom Moses, går upp på ett berg för att ge Torah, instruktionerna i hans nya förbund. Inte till 12 stammar, men till hans 12 lärjungar. Många år tidigare hade Hesekiel och Jeremia profeterat om detta nya förbund med det nya Israel. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er hjärta av kött. Jesus säger att ett helt ny era börjar. Det finns ett nytt förbund, ett nytt Israel. Strax efter vår text säger Jesus att ni, han talar till dem som skulle vara den nya ledare för den nya kristna rörelsen, är världens ljus. Kristus som bor i och genom sitt folk kommer nu att ersätta Israel som de som är avsedda att vara världens ljus. Guds rike är här. Det är inte en politisk revolution som judarna väntat, men en andlig revolution. Gud kommer att förvandla människors hjärtan. Han kommer att ge dem en ny ande. Men hur kommer dessa kristna liv se ut? Det här är den stora frågan. Hur borde de leva? Hur kan du identifiera dem när det inte längre är ett etniskt rike? Så på berget förklarar Jesus för sina lärjungar hur detta nya kontrakulturella rikets fokuserad livsstil kommer att se ut. Och denna livskvalitet är svaret på hur vi kan hitta sann lycka. Jag ber Martin att läsa igenom vår bibeltext för idag.
Matteus 5, verserna 1-12. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er.
Tack Martin. Traditionellt har detta varit en text som är inte superlätt att förstå. Vid första anblick verkar den nästan sig emot sig själv. Det verkar ganska extremt. Är den bara en överdrift? Menar Jesus faktiskt vad han säger? Men ju mer tid jag har jobbat igenom den här texten de senaste veckorna, desto mer har jag insett hur många lager det verkligen är. Först känner det som ett bete, så att säga, till Jesus längst nedskriven predikan. Det är också ett slags trobekännelse för alla lärjungar. Det är en typ av mätare som mäter vår hängivenhet inte mot Herren. Och det är verkligen en personlig instruktion för alla lärjungar. Det finns även en lista över löften. Och mest intressant för mig ändå är att det är en tydlig recept på sann lycka. Och det bör förstås som sådant. Innan vi dyker in i texten har Oswald Chambers, författare av My Utmost for His Highest, eller allt för honom på svenska, denna varning för oss om den här texten. Se upp för att placera vår Herrens roll som lärare framför hans syfte som frälsare. Tendensen är utbredd idag och det är farligt. Vi måste känna Jesus först som frälsare innan hans lära kan ha någon mening för oss. Eller skulle vi kunna säga innan det kan ha någon annan betydelse än ett ideal som leder till förtvivlan. Tänk dig att komma till män och kvinnor med trasiga liv och orena hjärtan och berätta för dem att vara rena i sina hjärtan. Vad är det för mening med att ge oss ett ideal som vi inte kan uppnå? Vi är lyckligare utan det. Om Jesus bara är en lärare är allt han kan göra att fästa oss genom att upprätta en standard som vi inte kan komma någonstans nära. Men om vi genom att bli födda uppifrån först känner honom som frälsare, vet vi att han inte kom för att bara lära oss. Han kom för att göra oss till vad han lärde oss att vi borde vara. Bergspredikan är en redogörelse om det liv vi ska leva när den heliga ande får leda oss. Så utan ytterligare introduktion, låt oss se vad texten handlar om. Först och främst, vad betyder ordet salige? Det är en ganska gammalt ord. Det är ordet makarios i koine grekiska. Det kan betyda lyckligt och det bör förstås som att de som följer dessa instruktioner är den typ av människor som kommer att vara lyckliga. Och som kristna kan vi vittna att det finns en säker koppling mellan helighet och lycka. Men det skulle vara en stor underdrift att översätta dessa ord som enbart lycka, som är subjektiv. Jesus gör ett objektivt uttalande om dessa människor. Han lovar inte vad de kanske känner, vilket är lycka, men vad Gud tänker om dem och vilka de är på grund av detta, vilket är välsignade. I vissa översättningar är detta ord översatt lycklig, och detta är korrekt. Men det här är inte bara en lycklig känsla som finns ett ögonblick och är borta den nästa sekund. Detta är ett tillstånd av att vara salig, glädjefylld, välsignad, nöjd och glad. Så kommer vi till vår första uttalande. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Jesus börjar med den viktigaste uttalande, och det handlar om hjärtets tillstånd. Saliga är de som är fattiga i anden. Med andra ord är det som att gå i andlig konkurs, om man kan säga det. Där man inte har något annat. Att vara fattig är att vara i fullständigt behov. De fattiga har ingen annan tillflykt än i Gud. Att vara fattig i anden är en självtillstånd där vi erkänner att vi är vilse, att vi behöver räddas. Utan Guds nåd är vi hjälplösa. Därför är vårt hopp inte i oss själv utan i honom. Att vara fattig i anden betyder att vi lever i sanningen, att vi är helt beroende av Gud. Redan från början kommer tanken att det här inte kommer att bli en lista som du kan kontrollera och checka av och vara rätt med Gud på egna meriter. Dessa välsignelser kommer att bli en lista över hjärtats attityder som endast kan uppnås av dem som har fått ett nytt hjärta, som har blivit födda igen av Guds ande. Till nästa vers 4. Det står: saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. När vi läser detta andra uttalande borde vi klä oss lite i huvudet. Glada är de som är ledsna. Va? Hur kan du bli salig och sörjet samtidigt? Frågan är vilken typ av sorg det är som medför en välsignelse. Det framgår av kontexten att det inte framförallt är de som har förlorat en älskad som är tröstade det här, även om det också verkligen är sant, utan mer är det de som har förlorat sin oskuld, sin rättfärdighet. Detta är en gudomlig sorg som leder till ånger. Så vad är denna sorg? Det är den förlorade sonens tårar när han kommer till sans. Vad är denna tröst? Det är faderns kärleksfulla armar som sträcker sig ut till den förlorade sonen. Saliga är de som lever i sorgens verklighet för att de ska tröstas. Som svar på detta måste vi fråga oss: när var det senaste vi kände en Guds sorg som leder till ånger? När var sista gången vi grät på grund av vår synd? Paulus hade inte fel när han sa: jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Denna vers utmanar dem som tar lätt på synd, de som gör nåden billig. Denna vers utmanar de som tenderar att inte rannsaka sig inför en helig Gud som vill att vi ska vara helig som han är helig. De som är frestade att tänka: så länge som vi har sagt en magisk bön är Gud färdig med oss. Helighetsprocessen är en av ånger, och att finna förlåtelse inte bara en gång men om och om igen, då vi förnyas mer till hans likhet. Vers 5, så det saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Det grekiska ordet praus betyder mild, ödmjuk, omtänksam eller artig. Det är en inställning man har mot sin medmänniska. Han tycker inte sig bättre än någon annan. Han har en korrekt bild av sig själv i förhållande till vem han är inför en helig Gud. Han är bara damm. Han är bara lera i krukmakarens händer. Vem är jag? Det här är inte en ande av självömkan eller klaga på dina brister. Det är en rättvisare bild av sig själv med alla dina gudavgivna styrkor och svagheter. Det var 2 år sedan under sommaren som jag gick genom en ganska tuff säsong där jag kände mig helt hjälplös som föräldrar. Jag var frustrerad, väldigt frustrerad. Jag kände mig som jag hade försökt nästan allt jag visste jag kunde göra. Jag hade gått in i väggen, så att säga. Jag var arg att mina barn aldrig lyssnade. De verkade aldrig lära av sina misstag och listan fortsatt. Till slut fick jag tanken att jag bara behövde söka vishet. Prata med de mest gudfruktiga personer som jag känner, som har vuxna barn, som älskar Jesus, och fråga dem, hur gjorde du? Jag pratade med ett antal personer. Den viktigaste rådet som jag fick var från en äldre vän som bor i Göteborg. Han har 4 vuxna barn som älskar Jesus. Jag förklarade för honom vilken kamp det var för mig. Och han tittade på mig i ögonen och sa på ett väldigt ödmjukt sätt, Jonathan, hur ont har du i dina knän? Hur många timmar har du läget på dina knä inför Herren och bett honom om hjälp? Det var precis vad jag behövde höra. Jag hade bett, men inte riktigt som jag trodde Gud hade svarat. Det dröjde inte länge innan jag fick tanken att på kvällen efter att barnen lagt sig skulle Tröst och jag gå in och lägga våra händer på var och en och be tillsammans för dem. Vi var ganska konsekventa i ungefär en månad eller så. Men sakta men säkert började sakerna förändras. Verkligen förändras. Mitt i allting kunde jag inte lägga mitt finger på vad det var som ändras vid den tiden. Men det var mindre skrik, det var mindre gräl, mindre konflikt. Det var mer frid och mer kärlek. Om jag ser tillbaka på den tiden har jag verkligen en känsla av att det inte var barnen som förändrade sig, även om jag är säker på att de gjorde det. Men det var verkligen vi. Våra hjärtan förändrades när vi äntligen medgav att vi inte kunde göra den här föräldrarsgrejen själva. Jesus, vi behöver dig. Vi är förlorade i livet utan dig. Jag berättar den här historien för att jag berättar inte den här historien för att försöka låtsas att vi har kommit på lösningen på den här föräldragrejen. För givetvis har vi inte det. Jag säger det för att uppmuntra mig själv och dig att vi är lovade lycka om vi ödmjukar oss inför Herren i varje situation vi står inför. Trösta har skrivit den här påminnelsen på en lapp på vårt kylskåp. Och det står, glöm inte hur många gånger du har varit desperat i behov av Guds hjälp. Glöm inte hur Gud ödmjukade dig vilket ledde till att du steg av tronen och erkände det uppenbara. Jag kan inte göra det utan dig. Varför säger versen att det är de ödmjuka som kommer att ärva jorden? Man skulle förvänta sig det motsatta. I världen är det de som har makt och storhet som dominerar. Men Jesus säger att det är de ödmjuka i hjärtat som kommer att upphöjas. I nya himlen och nya jorden är det de som är ödmjuka som kommer att ärva de största eviga välsignelserna. C.S. Lewis säger detta. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv utan att se på sig själv mindre. Tro inte att om du möter en väldigt ödmjuk man kommer han att vara vad de flesta människor kallar ödmjuka nu för tiden. Han kommer inte att vara den slags inställsamma person som alltid säger att han själv är ingen, är någon. Förmodligen är allt du kommer att tänka om honom att han verkade vara en glad och intelligent man som visade ett genuint intresse för det du sa till honom. Om du inte tycker om honom kommer det att bero på att du känner dig lite avundsjuk på någon som verkar tycka om att njuta av livet så lätt. Han kommer inte att tänka på sig själv alls. Där måste jag sluta. Om någon skulle vilja få ödmjukhet kan jag, tror jag, berätta det första steget för honom. Det första steget är att inse att man är stolt. Och det är dessutom ett väldigt stort steg. Åtminstone kan ingenting göras före det. Vers 6. Det står, salige är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Detta påstående lika mycket som några andra i denna lista i mycket mot kulturen. Vår kultur säger till oss, lyckade är de som har det bästa. Jag har två perfekta semester varje år, har det trivigaste huset, den perfekta bilen och det perfekta jobbet. För de kommer att bli nöjda. Det här är de saker som man borde leva för, inte rättfärdighet. Vad är det ens? Och hur ska man uppfylla det? Som pastor John Stott sa, rättfärdighet i Bibeln har åtminstone tre aspekter. Jurisk, moralisk och social. Jurisk rättfärdighet är rättfärdigande. Vår position inför Gud är inte på grund av vad vi har gjort utan på grund av Kristus, hans blod. Moralisk rättfärdighet är en inre rättfärdighet av sinne och motiv. Senare i bergspriken står det i motsats till fariseernas rättfärdighet som bara är på utsidan. Slutligen skulle det vara en misstag att säga vår rättfärdighet bara är en personlig och privat angelägenhet. Nej, sann rättfärdighet med Gud leder oss till social rättfärdighet. Vi börjar märka att det finns orättvis förtryck, brist på ärlighet i affärer och brist på kärlek och respekt i familjelivet. Att bli rätt med Gud leder oss till en önskan att rätta orättvis i världen runt omkring oss. Jesus kom inte att vara en munk eller en eremit. Tvärtom, han kallar oss att följa honom genom att vara aktiva i våra samhällen som han var. Vers 7 står, salige är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Som tillåg Rickard Lenski hjälpa oss förstå. Barmhärtighet som är elios på grekiska handlar alltid om vad vi ser av smärta, elände och nöd. Det här är syndens resultat. Mer än karis, nåd, alltid handlar om synden och skulden själv. Den ena handlar om att lindra och den andra om att förlåta. Barmhärtighet botar, läcker och hjälper medan nåd rena oss och lyfter oss upp. Berättelsen som den barmhärtige samarien kommer i åtanke där Jesus berättar för oss hur barmhärtighet eller hur kan se ut. Han berättar hur samarien visade barmhärtighet mot en man som råkade ut för övare. Han visade barmhärtighet på ett praktiskt sätt för att ta hand om en främling som var i nöd. Vad säger Jesus till dem som visar barmhärtighet, som tar hand om sin medmänniska? Oroa dig inte. Löften är att Gud kommer att vara barmhärtig mot dig. Han kommer att ta hand om dig. Det är löftet. Salige är de renhjärtade, för de ska se Gud. Vi tänker på Jesus ord till fariseerna. Ni rengör utsidan av begären och fattat, men inuti är ni fulla av rofferi och hämningslöshet. Ni liknar vildkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjligt orenhet. Vi måste vara så försiktiga, tror jag, som kristna när det gäller detta ämne. Vi dyker upp på söndag morgon i våra fina kläder och ser bra ut, inget fel med det. Men det vi gör inom kyrkans fyra väggar kan så lätt bli ett spel för gallerierna. Det blir tillgjort. Människors ande kan börja lera snarare än Guds ande. Vi kan känna fästelsen att imponera, att visa oss bättre än vi är och se bra ut framför varandra istället för att ha blicken fäst på Jesus. Det kan vara en kamp att bara vara ärlig med varandra. Men är inte det precis vad familjen ska handla om? En plats, ett folk där du behöver inte gömma dig. Där behöver du inte låtsas. Luther sa, Kristus vill ha hjärtat rent. Men utåt kan personen vara en träl i köket, svart, sotig och tjasig och göra all sorts smutsig arbete. Även om en vanlig arbetare, en skomakare eller en smed kan vara smutsig och sotig eller kan lukta för att han är täckt av smuts och skräp. Och trots att han luktar dåligt utåt är han ren rökelse inför Gud för att han pratar om Guds ord i sitt hjärta och lyder det. Vers 9 står, saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Jesus kallas trots allt frids första. Och det är hans anhängare som borde vara frids bärare. I Hebreerbrevet 12:14 det står, sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Romarbrevet 12:18 står, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Men också i Matteus 10:35 Jesus också säger, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far och en dotter från sin mor och en son hustru från sin svärmor. Vad händer här? Jesus säger att om han är herre i ditt liv kommer konflikten att bli oundviklig. Kanske till och med i din egen familj. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet kommer att finna sig i konflikt med världens värderingar runt omkring dem. Men budskapet är att vi aldrig borde aktivt utkämpa konflikter utan snarare vara fridsmäklare. vers 10 står: saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Varför detta hopp från fred till förföljelse? Verkligheten är att oavsett hur mycket vi försöker skapa frid i det här livet, finns det de som inte vill ha frid. Det finns de som avvisar Jesus som Herre. Det leder till ofrånkomliga skillnader i våra värdesystem, vilket i slutändan kan leda till förföljelse. Jag tror att ett av de mest djupa föräldraråd som jag har fått kom från en pastorvän som var missionär i Tunisien. När jag frågade honom om en del föräldraråd sa han: förbered dina barn för lidande. Och först tänkte jag, vad då? Han sa: om du vill att dina barn ska kunna stå fast, starka mitt i ett kulturellt tryck för att göra det som är ont, förbered dem för att lida för att göra det som är rätt. För det kommer att hända. Frågan för oss är vi villiga att betala priset för att stå starka inför kulturellt tryck? Kompromissar vi med det som är rätt för att passa in på arbetsplatsen, bland familj och vänner, politisk, i alla delar av livet? Är vi villiga att göra det som är rätt trots konsekvenserna? Som kristna kallas vi för att vara heliga, vilket betyder att vi är annorlunda. Våra liv kan inte se ut som världen runt oss. Och Jesus säger att på grund av detta kommer du att bli förföljd. Välsignade är de som förföljs för rättfärdighetens skull, för deras är himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Jesus slutar med detta tuffa uttalande om hur vi borde tänka på förföljelse. Hur vi borde regera när vi är mitt i det. Jag tycker att det borde få oss att ställa några frågor om vår livsstil, eftersom dessa sista 7 uttalanden beskriver vad en kristen lärjunge borde vara och göra, måste vi dra slutsatsen att vara föraktade och avvisade är ett av kännetecken på sann kristendom. Precis som fredsskapande eller barmhärtighet eller att eftersträva rättfärdighet. Självklart står det: saliga är det som förföljs för rättfärdighetens skull, inte själv rättfärdighetens skull. Det är utan tvekan en stor skillnad i hjärtats attityd här. Vissa kristna tror att människor inte gillar dem eftersom de är kristna. Men egentligen är det för att de är stolta, oförskämda, kärlekslösa eller obarmhärtiga. Det är inte att förföljas för rättfärdighetens skull. Den sista versen står: gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Vi tänker på män som Dietrich Bonhoeffer, pastor, teolog och martyr, som inte tvekade i sitt kristna motstånd mot den nazistiska regimen. Efter ett uttalande kritik av regimen och till och med ett mordförsök på Hitler fängslades han, och slutligen blev han dödad på direkt order av Heinrich Himmler i april 1945 i Flossenbergs koncentrationsläger. Det var bara några dagar innan det befriades. Det är viktigt att inte bara komma ihåg kristna hjältar, män och kvinnor som stod starka inför förföljelse. Men vi måste stödja och uppmuntra varandra, eftersom vi lever i en fientlig miljö till evangeliet. Vi måste be er allt mer övrigt, som Jesus sa till oss: låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Jag vill, för att avsluta, jag ska läsa ett citat från David Martin Lloyd-Jones. Han säger detta om vår respons till saligprisningarna. De viktiga frågorna som vi ställer oss själva är dessa. Tillhör vi till detta kungarike? Är vi styrda av Kristus? Är han vår kung och vår herre? Manifesterar vi dessa egenskaper i våra dagliga liv? Är det vår ambition att göra det? Är vi verkligen saliga? Är vi verkligen lyckliga? Har vi blivit fyllda av Guds ande? Har vi fred? Min omedelbara reaktion på de här saligprisningarna förkunnar precis vad jag är. Om jag känner att de är hårda och svåra, om jag känner att de strider mot det jag står för och avbildar en karaktär och typ av liv som jag ogillar, är jag rädd att det bara betyder att jag inte är kristen. Om jag inte vill vara så här, måste jag vara död i mina överträdelser och synder. Jag kan aldrig ha fått nytt liv. Men om jag känner att jag är ovärdig och ändå vill vara så, hur ovärdig jag än är. Om det här är min önskan och min ambition, måste det finnas nytt liv i mig. Jag måste vara ett Guds barn. Jag måste vara medborgare i himmelriket och Guds kära barn. Låt alla rannsaka sig själva. Om du är här och vet du har inte upplevt detta saliga liv som vi har pratat om. Du vet att du inte har fått nytt liv och du vill ha Jesus som frälsare och herde över ditt liv. Ber jag att du under vår bönetid kom upp och be med en av våra församlingsledare. För dig som redan är del av Guds familj men behöver erkänna dina synder och återigen få ett renat hjärta, är du också välkommen att komma fram och få förbön. Och om du känner att du kunde behöva få lite förbön och bli välsignad den här morgonen, tveka inte att vända dig till dem som sitter omkring dig. Kanske någon du känner. Och medan lovsångsteamet spelar, ta chansen att dela med varandra och be för varandra. Så jag vill be lovsångsteamet komma fram nu så vi kan fortsätta i tid av tackägelse, bön och pris till vår Herre.